Vi ska läsa det från Lukas evangelium, det 6:e kapitlet. Det är den text som sedan pastor Hellsten ska predika över. Vi börjar på den 27:e versen. Och i dessa bibelöversättningarnas dagar så läser jag ifrån David Hedegårds översättning. Men till er som hör på mig säger jag: älska edra fiender, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er, bed för dem som misshandlar er. Om någon slår dig på den högra kinden, håll då också fram den andra åt honom, och om någon tar manteln från dig, så vägra honom icke heller livklädnaden. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig något som är ditt, så kräv det icke tillbaka. Så som ni vill att människor ska handla mot er, så ska ni handla mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, var tack förtjänar ni för det. Till och med syndare älskar dem av vilka de själva älskas. Och om ni gör gott mot dem som gör er gott, var tack förtjänar ni för det. Till och med syndare handlar på samma sätt. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala igen, var tack förtjänar ni för det. Till och med syndare lånar åt syndare för att få lika igen. Nej, älska edra fiender, gör gott och låna ut utan tanke på återbetalning. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den högstes barn, ty han är god mot det otacksamma och onda. Var barmhärtiga, liksom er fader är barmhärtig.
Ja, Per-Olof Lönn läste härifrån Lukas 6:e kapitel och Jesu bergspredikan. Och jag är rädd ibland kanske vi känner dessa ord så väl att vi inte ens reagerar för dem. Men om någon helt om Bibeln okunnig människa för första gången fick höra de här orden ifrån Jesu bergspredikan läsas, så tror jag att vederbörande med ett oförstående och misstänksamt leende skulle skaka lite tvivlande på huvudet och avfärda det hela som, ja, vackert prat det där. Men sånt är ju rena nonsens och omöjligt att genomföra. För vem kan älska sin ovän? Och vem kan göra gott mot den som hatar mig? Och vem kan välsigna och bedja för dem som förföljer? Vem kan bedja och önska gott över den som förorättar mig? Och vem skulle kunna låta bli att vilja slå tillbaka om någon ger ett fräckt slag rakt i ansiktet? Och vem kan vilja ge eller ens låna åt den som man alls inte har någon garanti om att få tillbaka ifrån? Nej, sånt är ju omöjligt. Det är emot det rena förnuftet. Det bara går inte. Och förresten, varför skulle jag älska min ovän? Varför skulle jag älska den som inte älskar mig? Det är ju absurt. Och varför skulle jag göra gott mot den som gör mig illa? Eller varför skulle jag låna åt den som jag nästan vet att jag aldrig kommer att få se röken av det hela med? Vem kan komma med sådana förväntningar och orealistiska påbud? Vem i all världen vågar kungöra sådana främmande och avlägsna idéer? Det måste väl vara någon världsfrånvänd filosof som sitter i ett av världens avskymda hörn och inte vet vad verkligheten handlar om. Eller någon blåögd romantiker som inte vet vad livet gäller. Eller någon världsfrånvänd drömmare någonstans som aldrig har levt i det mänskliga samhället och under dess villkor. Nej, mina vänner, det fantastiska med dessa ord, det är ju att det är ingen mindre än universums konung och herre, människans eget ursprung, hennes skapare, som stigit in i en syndfall värld och människosläkte och tillkänna ger just de värderingar och den etik som gäller för hans rike och som kännetecknar honom själv som konung i det riket. Allt vad Jesus här säger är han själv genom sina ord och sina handlingar en levande kommentar utav. Genom sitt liv så visar han ju själv på sanningen i de här orden. Det här är vad som gäller. Bergspredikan gäller konungen som drar upp liksom riktlinjerna för vad som ska känneteckna hans efterföljare mitt i en värld som strävar i rakt motsatt riktning. Mitt i en värld där man visserligen kan vara beredd att tänka sig att älska dem som man vet att man får kärlek igen ifrån. Eller där man visserligen kan göra en tjänst om man kan vara någorlunda säker på en gentjänst. Eller där man visserligen kan låna något till den som man har försäkringar om att få igen utav, och helst med vinst. Men en värld där man aldrig skulle sträcka sig längre utan istället söka allmänt bifall till tesen som du så ofta har hört, och jag är rädd för uttalat själv: man är ju sig själv närmast. Har ni hört hur man urskuldar sig på det sättet och urskuldar sin egen egoism? Eller man måste ju i första hand se om sitt eget hus, och så förväntar man sig förstående nickningar, och så lättar samvetets skuldbörda. Alla är ju likadana. Men de som vill vara medborgare i Jesu rike, de möts av en totalt annorlunda livsfilosofi. När de tar konungens ord på allvar så innebär det faktiskt att de kommer att stå i markant kontrast och skilja sig markant ifrån mängden och utgöra en motkultur mitt i den här världen. Att skilja sig så markant som ljuset gör från mörkret, ja, inte bara skiljer sig från mörkret utan utgör en övervinnare av mörkret. De kommer att störa den gängse ordningen och utmana den på varje punkt, drivna av en kraft som världen inte känner och som är starkare än alla andra krafter, nämligen den gudomliga kärleken. Kärleken manifesterar sin kraft i så mycket större grad eftersom den yttrar sig mitt i en värld där det finns förföljelse, mitt i en värld där det finns fientlighet och otacksamhet, nöd, trångmål, motstånd, precis mitt i den miljön. Jesu undervisning måste ju ha chockerat hans lyssnare. Hans etik lyste inte fram som stillsamma stjärnor på en natthimmel, utan det var som djungeldar som slog ner i människornas själar och tankar och sinnen, och åtföljdes lika som av ett åskmummel när de förundrade fällde sina kommentarer. Hur kan man tala så? Men alla var överens: ingen har talat som denne man gör. Och än idag så beundrar nog människor i alla fall Jesu undervisning och är beredd att ge bergspredikan högsta betyget vad gäller dess etiska innehåll. Men mina vänner, den som säger att han lever efter bergspredikan, för jag har hört det, bergspredikan räcker för mig, det är min kod och min livsnorm. Den människan har egentligen inte läst bergspredikan, vill jag påstå. Åtminstone inte med öppna ögon. För om det är någonting i Jesu undervisning som avslöjar vår egen oförmåga och hur djupt vi har fallit ifrån Guds tankar och ideal, så är det just i bergspredikan. Där syns det vilka vi egentligen är. Hur oförmögna vi är att älska vår ovän som Gud alltså vill. Samtidigt så uppenbarar denna predikan vem Gud är, hur idana hans tankar är, vad hans syften är med människosläktet och vad han själv har gjort för oss. Jesus kunde säga: älska era ovänner, för han själv gjorde det. Sådan är nämligen Gud. Jesus kunde säga: gör gott mot dem som hatar er. Han kunde säga det därför att hela hans liv bestod av just det. Att göra gott emot dem som hatade honom. Ända in till dödsstunden på Golgata. Så såg han till deras bästa och sökte deras bästa. Ja, huvudsumman av hela denna predikan är ju den så kallade gyllene regeln. Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni också göra mot dem. Det är ju egentligen en oerhört slagkraftig och klar formulering som ingen behöver tvivla på innebörden utav. Vi förstår det direkt. Och de flesta är också beredda att ge sitt bifall. Ja visst, så borde det vara. Om vi bara kunde göra det, då skulle det inte se ut som det gör i världen idag. Men lägg märke till att himmelrikets etik, den uttrycks på det här positiva sättet. Den säger inte vad vi inte ska göra, utan den säger vad vi ska göra. Många talar enstämmigt och varmt om den så kallade gyllene regeln. Det låter bra, så skulle vi leva. Låt oss ta det som vårt rättesnöre och lämna resten. Men man tänker inte på att när Jesus säger att vi ska älska eller göra mot människorna så som vi vill att de ska göra mot oss, så inkluderar han därmed alla människor. Det vill säga, vi ska visa kärlek och godhet även mot dem som inte gör det mot oss. Vi ska vara beredda att göra gott emot dem som hatar oss. När Jesus säger så som ni vill att människor ska göra mot er, då inkluderar det också våra ovänner. Och vad vi i praktiken tycks mena är att så länge ingen gör någonting ont emot mig, jag menar det är den mänskliga filosofin, så ska jag heller inte göra någonting ont emot honom. Så länge vi kan vara kvitt, så ska jag låta det vara lugnt. Om du är schysst emot mig, ska jag vara schysst emot dig. Om du inte bråkar, ska jag inte bråka. Och så har man denna överenskommelse på lägsta möjliga nivå, som kräver minsta möjliga ansträngning. Det är ingenting nytt med en sån livsfilosofi. Den är äldre än Jesu dagar. Den judiska rabbinen Hillel tillfrågades en gång av en man om att lära honom hela lagen stående på ett ben. Det vill säga, han ville att Hillel skulle ge en kort, koncis sammanfattning av hela lagens innebörd. Varpå den judiske rabbin svarade: vad du anser förhatligt ska du inte göra mot andra. Det är hela lagen. Allt det andra är bara en kommentar över detta. Och hans svar. En annan judisk, en judisk filosof, Filon från Alexandria, samtida med Jesus, han uttryckte det så här: vad du själv hatar att lida, ska du heller inte utsätta någon annan för. I Sokrates, en grekisk filosof på 300-talet: sådant som gör dig arg när du måste utstå det från andra, ska du heller inte utsätta dem för. Och när Konfucius i Kina på 500-talet före Kristus tillfrågades om det fanns ett ord som kunde tjäna som rättesnöre för hela livsföringen, så svarade han: är inte ömsesidighet ett sådant ord? Men så förklarade han sig: vad du inte vill att man ska göra mot dig, det ska du heller inte göra mot någon annan. Och allt det här är naturligtvis bra. Men det är bara det att dessa formuleringar är uttryckt i sin negativa tappning, så att säga. De säger oss vad vi bör låta bli att göra, men de säger inte vad vi ska göra. Men Kristus uppmanar oss inte bara från att avstå från att göra det som är fel, utan han uppmanar oss att göra det som är gott, och det till och med mot dem som gör oss ont. Det är mycket, mycket längre det. Flera mil längre. Dessutom skiljer sig den kristna etiken i det att den går utöver den vanliga och till det extraordinära, till det annorlunda, till det mänskligt oväntade. Som Jesus säger: om ni älskar era ovänner, vad är det för märkvärdigt med det då? Det gör ju alla människor. Jag menar, om ni älskar era vänner, vad är det för märkvärdigt med det? Det gör ju alla människor. Om ni gör gott mot dem som gör gott emot er, vad är det för märkvärdigt med det? Det kan väl vem som helst göra. Men jag bjuder er någonting som är utöver detta vanliga, mänskliga. Och i vers 27-28 så ger Jesus fyra uppmaningar. Älska era ovänner, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er, bed för dem som förorättar er. Och i varje enskilt fall så påbjuder alltså Jesus en reaktion som mänskligt sett borde vara den helt motsatta. Älska era vänner, det kan vi skriva under på. Gör gott mot dem som gör gott mot oss. Välsigna tillbaka den som säger Gud välsigna dig. Det är väl ingen sak. Be för dem som ber för dig. Låt oss se lite närmare på illustrationerna som han ger av det här. Älska era ovänner. Jag tror väl att de flesta av er som lyssnar någon gång under sitt liv har råkat bli kär eller förälskad. Jag blev kär i min fru för 15 år sedan och jag är kär i henne än. Men det är ingen ansträngning från min sida. Och det är inte den sortens kärlek som Jesus här talar om. Den romantiska kärleken, så att säga, den infinner sig ju bara. Och den är selektiv. Den väljer sitt objekt. Det objekt som för mig är attraktivt. Men Jesus säger, älska era ovänner. Han säger inte, hys varma känslor för era ovänner. Vi måste förstå vad detta ordet älska egentligen betyder. Det finns ett annat ord i grekiskan som används när man vill antyda känslomässig tillgivenhet. Det är inte det verbet som Jesus använder. Utan det är ett verb för älska som mera har sin grund i viljan än i känslan. Det handlar om en kärlek som reagerar så fort den ser ett uppstått behov. Här är en människa som hatar mig. Stackars henne. Hon måste sakna någonting väldigt viktigt. Och så börjar jag försöka möta hennes behov. Det är en kärlek som handlar för att möta ett uppstått behov. Vem det än är som har det behovet. Om det också är min ovän. Om det också är den som förbannar mig. Det är en kärlek som alltid ser till medmänniskans högsta goda. Och inte till mitt eget högsta goda. Det här måste ha låtit väldigt underligt för judarna som på den här tiden levde under den romerska förtryckarmakten. Älska era ovänner. Ja, det var romarna det. Och för människor med en stark nationalistisk känsla och böjelse så verkar nog Jesu undervisning här nästan omoraliskt och undergrävande för den nationella moralen. Ska vi inte slå vakt om vårt land och hata våra fiender? Judarna hade tolkat gamla testamentets bud också på det sättet. För du vet, det här med att älska sin nästa så som sig själv, det står ju redan i gamla testamentet, i Mose lag, tredje Mosebok 19, om du vill läsa det själv. Men de hade tolkat det så att det gällde bara min judiske broder, min granne, min landsman. Men inte hedningen, inte ovännen, honom ska jag hata. Men Jesus säger tvärtom, honom ska du älska. Ja, det var egentligen redan också det i gamla testamentet påbjudet, fast man tydligen inte tog hänsyn till det, för det var ju inte lika angenämt och lätt. Det står redan i andra Mosebok 23 i samband med att de 10 budorden har givits och nu uttolkas. Det står det i 4:e versen, om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, så ska du föra djuret tillbaka till honom. Eller om du ser din ovens åsna ligga i dignad under sin börda, så ska du ingalunda lämna mannen ohulpen, utan hjälpa honom att lösa av bördan. Visa din ovän, din fiende, kärlek. Istället för att ta tillfället i akt och njuta av skadeglädje. Haha, rätt åt honom. Där ligger hans åsna. Snart ska han förlora sin egendom. Där brinner hans hus. Där gick hans bil i krasch. Där bröt han sitt ben. Han kan få sitta där några månader och lida. Skadeglädje, det är den mänskliga instinkten. Och vi borde skämmas i förhållande till den heliga Guden som har gjort oss till sina avbilder och förstå hur djupt vi har fallit. Gud kände inte skadeglädje när människosläktet gjorde uppror emot honom och fick synden som lön. Han själv steg in på planeten jorden och tog skadan på sig själv. Bibeln anvisar en helt annorlunda väg. Om din vän är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Så samlar du glödande kol på hans huvud. Det vill säga, det är honom olidligt att du som han har behandlat så illa bemöter honom med kärlek. Han förstår det inte, och det förtar kraften i hans hat. Gör gott mot dem som hatar er. Det är det enda som kan bryta den onda kedjan. Det kan förta fientligheten. Att möta hat med hat, ja, det är väl ingen sak det, med samma vapen. Men att möta hat med dess motsats, det är det starkaste vapnet. Det är det enda som kan slå vapnet ur fiendens hand, så att säga. Den som ger igen med samma mynt har ovillkorligen kapitulerat för ondskan själv. Människan säger: ja, men jag kan inte älska den som ljugit för mig, som bedragit mig och som lurat mig på pengar. Jag tänker inte göra något gott mot den människan som har baktalat mig och sagt saker om mig som inte varit sanna och spridit ont rykte om mig. Nej du, lite stolthet har jag kvar i kroppen. Mina vänner, det är sant att det behövs en gudomlig kärlek för detta. Agape-kärleken, det vill säga Jesu kärlek. Det går inte med den mänskliga kärleken. Ser du det? Och det är egentligen det Jesus vill sätta sitt finger på, denna ömma punkt, och visa att det är honom vi behöver. Jesu liv och natur i våra hjärtan. Endast den kärleken kan se ovännens hat och ondska, kan känna sparkarna och slagen, och ofta slagen under bältet, de fega nypen, men ändå åtrå ovännens bästa, ja, hans själs frälsning. Med Jesu kärlek kan jag se vad som är fel med den som hatar mig, men riktigt lida av en längtan att få se honom befriad från sitt hat, från sin bitterhet, från sin ondska, att få se honom förlåten och försonad med Gud. Jag citerade förra veckan den här kinesiske åldringen som suttit i fängelse 23 år. När man tillfrågade honom om han inte var bitter mot sina torterare, så svarade han: när Gud har förlåtit mig så mycket, hur skulle jag annat än kunna förlåta? Hur skulle jag kunna annat än förlåta? Att älska sin ovän är att söka hans högsta goda. Och tänk efter, vem är det egentligen mest synd om? Den som hatar eller den som blir hatad? Vet du, jag tror att den som hatar mår så illa av sitt hat. Han mår mer illa än den som är utsatt för hans hat. I vers 28 går Jesus vidare och säger: välsigna dem som förbannar er. Bed för dem som förorätta er. Det vill säga, ge dem inte en spark tillbaka eller ett hårt slag tillbaka eller ett hårt ord tillbaka, utan ge dem en andlig behandling. Välsigna dem. Bed för dem. Det är den starkaste kraften som finns. Utsätt dem för Jesu kärlek. Vi satt och såg på tv på övervåningen hemma för ett par år sedan. Hade släckt på första våningen och så får vi höra en väldig skräll. Och när vi rusar ner så ligger hela ett köksfönster inbrutet på köksgolvet. Och vi förstår att tjuven i all hast hade hunnit ge sig iväg när vi tänt ljuset. Men han hade alltså försökt att göra ett inbrott. Och vi blev skärrade. Och det var i december och det var lite kallt, så vi var tvungna att försöka fixa fram någonting och täta för glöggen i fönstret för att det inte skulle bli kallt i huset. Och så spikade vi upp en stor bred masonitskiva och så skrev vi på den. För vi var faktiskt rädda att han skulle komma tillbaka, den tjuv. När vi hade somnat igen, nu när det var lätt att bara sticka in handen och öppna fönstret. Så vi skrev: Gud älskar dig. I hopp om att han möjligen skulle röras till synda ånger och avstå från ytterligare ett försök. Men vi borde också ha skrivit: och vi älskar dig. Kom gärna in och prata en stund om du känner det svårt. Eller har du hört om gumman när hon fick ett par rånare på besök som tog hela hennes pension och allt vad hon ägde? Hon tyckte så synd om dessa pojkar så hon bad ivrigt: kan jag inte få bjuda er på mat innan ni går? Och pojkarna kände sig så skamsna så de glömde att ta med sig tjuvgodset. Ser du kraften? Jesu kärlek. Tänk på Jesus, säger Hebreerbrevet, som har utstått så mycket gensägelse, motstånd av syndare. Vi är ju kallade att vandra i hans fotspår. Jesus svarade aldrig med samma mynt i Getsemane när man kom för att binda hans händer. Utrustade soldater kom för att gripa denne ende man. Och Petrus drog upp sitt svärd, beredd att försvara sin mästare. Så säger han: stick ditt svärd i striden. Det är inte på det sättet så att mitt rike ska utbredas. När han blev smädad, smädade han inte igen, utan överlämnade domen åt honom som dömer rättvist. Det är inte vår sak att döma en gång. Och när spikarna drevs genom hans händer och genom hans fötter, så bad han för dem som torterade honom: Fader, förlåt dem. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och i den stunden när han själv plågades, så sökte han lika som en förmildrande omständighet för att kunna vädja till Gud för deras bästa. Vad långt vi är ifrån detta ibland. Vi som är så rädda att bli trampade på tårna och slår vakt om vår egen rätt till varje pris. Men vi är kallade, står det, att välsigna, inte att förbanna. Vi är kallade att vara Gud lika. Det avslutar ju i det här sammanhanget Jesus med att säga: ni ska vara på det här sättet för att det ska synas att ni är den högstes barn. Han är sån. Han är barmhärtig mot de obarmhärtiga. Han är mild emot de onda. Och det finns massor av exempel från den bibliska historien. Just när folket tog upp sina stenar att döda Mose, vet du vad han gör? Han faller på knä framför tabernaklet och beder för folket och säger: Gud, tillgiv dem deras missgärning efter din stora nåd. Och medan stenarna haglade över Stefanus, den första kristna martyren, utanför Jerusalems murar, så står det i Apostlagärningarna 7:60 att han föll på knä och ropade med hög röst det sista han sa: Herre, tillräkna dem icke denna synd. Fanns inte en gnutta bitterhet och hämndlust i hans ord, utan raka motsatsen. Paulus liv ger många liknande exempel. Bonhoeffer, som jag också citerade förra söndagen och som avrättades i ett nazistiskt koncentrationsläger i april 1945, skriver i sin bok Efterföljelse bland annat: välsigna dem som förbannar er. Om vår fiende inte står ut när vår närvaro och börjar förbanna oss, då ska vi lyfta våra händer och välsigna honom. Eller: bed för dem som förföljer er. Det är det yttersta. I bönen ställer vi oss på vår fiendes sida. Vi är med honom. Vi är hos honom. För honom inför Gud. Nu tar vi hans nöd och hans fattigdom och hans skuld och hans hopplöshet på oss. Och vi går med honom inför Gud. Och så säger han: hur blir den här kärleken oövervinnerlig? Jo, där i att den aldrig frågar efter vad fienden gör, utan bara ser på vad Jesus har gjort. Att bedja för fienden eller ovännen, det är också det bästa sättet att frigöra kärleken till honom i våra hjärtan. Jag vet, jag har berättat flera gånger kanske om Dr. Kim i Sydkorea, mannen bakom en stor del av väckelsen där, som under kriget i början på 50-talet utsattes för sådan tortyr, där han såg sin egen hustru dödas, sin egen svärfar dödas inför hans ögon ute i skogen, och själv blev nedklubbad men vaknade till liv fram på natten och flydde upp i bergen och gick omkring under 3 veckor med bittert hat i sitt hjärta mot fienderna. Och så kommer man att tänka på dessa ord: bed för dem som förorättar er, älska era fiender. Men det kan jag inte. Men i lydnad till Jesu ord så börjar han formulera böneord för sina fiender. Och plötsligt var den helige ande där och värmde hans hjärta till kärlek för förföljarna. En helt ny upplevelse. Och han kunde gå ner i byn och välsigna dem som hade försökt ta hans liv. Och han blev orsak till väckelse till och med ibland de kommunistiska ledarna där. Mina vänner, vem kan behöva kärlek mer än den som lever i hat? Vem eller var har kärleken sin största uppgift? Och var blir den mest förhärligad om inte i fiendens läger? Det oponytt födda hjärtat står vakt om sina rättfärdigheter. Tål inte att bli orättvist behandlad, kräver sin rätt. Men illustrationerna som Jesus ger här om att bli slagen på ena kind och vända den andra till, om någon tar manteln genom också livklädnaden, är ju naturligtvis inte avsedda att vara detaljerade instruktioner på hur vi ska handla i en given sådan situation. Utan han vill lära oss principen om att aldrig vilja hämnas. Det är inte flathet, feghet och mjäkighet som Jesus undervisar. Bibeln vill slå vakt om rättvisa. Och han menar inte att vi skulle uppmuntra till orättvisa. Det skulle skapa en grupp utplundrade människor och en annan grupp tjuvar och lättsinniga rånare som fritt kunde roffa åt sig allt. Det är ju inte meningen med Jesu illustrationer här. Utan vad han vill lära är att bättre än att hämnas är att vara beredd till eftergift. Det är bättre att lida förlust både en och två gånger, och både till kropp och till egendom, än att låta hämndbegäret bestämma vårt beteende. Och Jesu undervisning och exempel avser inte en vekling som aldrig uppvisar något motstånd och bara lägger sig som en dörrmatta på något sätt. Nej, istället handlar det om en människa vars självkontroll och kärlek är så stor att hon förkastar varje form av hämnd. Det är henne undervärdigt att tänka på att hämnas. Hon vägrar att söka sin tillfredsställelse i hämnden. Hon söker hellre sin tillfredsställelse i att söka fiendens bästa. Istället för att slå tillbaka så lönar hon det onda med det goda. I sin attityd, menar Jesus, ska hon vara så långt från hämnd att hon hellre än att slå tillbaka är att bli rädd att ta ytterligare en förorätt om så skulle behövas. Hellre beredd till eftergift än att hämnas. Generositet mot andra ska gå före egna krav. Att vända den andra kinden till betyder att man svarar på det onda med oförminskad god vilja. Det är ett aktivt motstånd, mina vänner, men på ett långt högre plan än det vanliga mänskliga, det man ger igen för att bli kvitt. Så när förtryckaren kräver din mantel, då har han övertaget när du tar av dig manteln och ger den åt honom. Men när du dessutom säger, vänta ett tag, du ska också få underdräkten, du kanske behöver den också, livklädnaden, då har han plötsligt förlorat. Och då är det du som har det moraliska övertaget. Hade Jesus slagit tillbaka bara en enda gång, så hade inte vi suttit här idag. Hade ingen lovsång funnits i historien. Ingen glädje över en Gud som steg in i människosläktet och tog på sig vår synd. Han är vår förebild, mina vänner. Om vi vill vara hans lärjungar, detta är vad som skulle känneteckna oss. Ja, låt mig avsluta med en illustration. Den kinesiske bonden hade sitt risfält strax ovanför sin grannes. Och du vet, riset måste ju stå under vatten. Och det gällde att pumpa upp vatten varje dag till detta risfält för hand. Och det var mycket arbetsamt. Och när han fått sitt fält fullt med vatten och gått hem ifrån sin arbetsdag, så upptäckte han nästa dag att grannen bara hade gjort ett litet dike ner till sitt fält, så att allt vattnet hade runnit ner till hans fält. Och han fick göra om samma arbete igen, ytterligare en arbetsdag. Och hoppades att fienden eller ovännen inte skulle drista till sig samma dumhet igen. Men jo då, nästa dag var hans fält tomt och grannens fullt med vatten. Han försökte ännu en gång. Samma resultat. Och frestelsen var där. Jag ska minsann gå och ge honom vad han är värd. Jag ska dra honom för rätta. Inför rätta. Han ska få betala. Men vet du vad han kom på eftersom han var kristen? Den enda rätta lösningen för en kristen. Asch, vad dum jag är. Såklart, först pumpar jag upp vatten på hans risfält. Sen tar jag mitt. Så när hans granne kom nästa dag för att få nytt vatten till sitt risfält, så ser han att båda två är fyllda med vatten. Och plötsligt så står han där skamsen över sitt simpla tilltag. Övervunnen av den kristna kärleken. Förstår du? Om en tvingar dig att gå en mil, gå två. Då först har du vunnit. Att bara avstå det som någon tvingar sig ifrån dig med våld, det är väl ingenting. Men kärleken, det är din kraft. Det är den kraft som gör att vi sitter här idag. Vi var Guds fiender, men står det, Gud bevisar sin kärlek till oss där i att han dog för oss medan vi ännu var syndare, medan vi ännu höll på att gå ifrån honom. Då steg han in liksom framför oss och säger: stopp, min vän, jag vill ge dig min förlåtelse. Jag vill ta din synd på mig. Ty så älskade Gud världen, en från honom fallen värld, så högt att han sände sin son, för att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Mina vänner, ni är mina vänner. Och det är för lätt att tala till er naturligtvis. Men vem som helst kan ju älska sin vän, sin väninna. Det behöver man inte vara kristen för. Är din kärlek begränsad endast till din egen lilla vänkrets? Det du vet att du får de goda replikerna tillbaka. Vem som helst kan göra gott mot den som man vet kommer att göra en gentjänst. Man byter ju tjänster idag, som det så fint heter, och kommer undan skattepengen också. Man drar fördelar av varandra. Är dina tjänster eller så kallade goda gärningar begränsade bara till dem som du vet att du på något sätt får gott igen utav? Ja, då är det inte ett dugg skillnad på dig och mig och världens filosofi. Då saknar vi likheten med vår Herre. Vem som helst kan väl låna en slant eller ge något till någon som man vet att man kanske till och med får ränta igen på pengarna utav. Men är ditt givande och ditt utlånande inriktat på sådana grunder och beräknat utifrån sådana motiv, då saknar du likheten med himmelens Gud. Vet du vad det står i Ordspråksboken? Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt Herren. Och Herren, står det, ska ge honom vedergällning. Och det slutar Jesus med att säga här: er lön är stor. Du kommer inte att förlora på den här livsstilen. Du kommer inte att förlora på den. Du kommer att vinna på den. Och den tillfredsställelse som Gud ger, den är långt större än den förlust och obekvämlighet som vi möjligen utsätter oss för när vi älskar våra fiender, när vi gör gott mot dem som hatar oss och så vidare. Den tillfredsställelse som Gud ger som lön för sådant, ja, den går inte att jämföra. Är vi verkligen ett så annorlunda folk? Låt oss verkligen rannsaka oss, mina vänner. Detta är Jesu undervisning och kallelse till oss. Förstår du varför han säger att vi kan vara jordens salt och ljus? Naturligtvis, om detta fungerar, då blir vi så annorlunda att världen säger: vad är detta frågan om? Jag måste hasta till Saronkyrkan för att se vad i all världen denna hemlighet består av. Gud är god. Han låter sol och regn komma över alla på denna jord. Med sin nåd uppehåller han skapelsen, fast människan på jorden ofta förbannar honom och alls icke frågar efter honom. Och endast när vi börjar älska våra ovänner börjar vi likna Gud. Så min vän, vill du börja likna honom? Vet du vad du måste börja? Ja, det måste börja med att du blir född på nytt. Himmelrikets underbara principer, de gäller för den på nytt födda människan, himmelrikets medborgare. Och man blir inte medborgare i det här riket genom immigration, utan genom ny födelse. Har du den, du som lyssnar här idag, hemma vid radio eller här i gudstjänsten i kyrkan? Har Jesus blivit din frälsare? Det måste han bli innan han kan bli din konung. Att vandra med Jesus är inte ett alternativ bland många andra. Det är en livsförvandling. Och du kommer att bli rik om du lyssnar till hans ord. Vill du bli medborgare av hans rike? Vill du ta dessa fantastiska förmaningar till dig? Vill du låta ditt liv likbildas med hans? I längtan över att komma närmare himmelrikets principer med ditt liv. Och du som sitter hemma vid radioapparaten, var med i denna bön av överlåtelse till Herren Jesus. Låt oss bedja. Herre, vi har talat om saker som är så annorlunda än den vi möter i vardagen, på spårvagnen, i affären, ute på stan, på arbetsplatsen, ja, hemma i våra egna hem. Det skiljer sig så totalt från samtalen som vi för, från vänkretsen som vi väljer, från handlingarna som vi gör, att vi står här med skam inför dig, Herre, och vi ville be dig om förlåtelse, men också om att du väcker oss till nytt liv och utgjuter kärlekens ande i våra hjärtan, att vi frågar inte efter vem vi ska älska, utan gör det. Det är för att varje människa är värd att bli befriad från sin synd, sitt hat, sin girighet. Och Herre, om någon finns som inte ens har detta nya liv i sitt hjärta, så ber jag just nu att hon eller han skulle släppa in himmelrikets konung i sitt liv.